lyssnar på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig, Silvia Kakembo. Här pratar vi om statens roll i samhället och hur det är att jobba i staten. Och det har skett en rad cyberangrepp mot olika svenska myndigheter de senaste månaderna. Bland annat mot Naturvårdsverket, Polisen, Trafikverket och flera universitet. Och även Skatteverket råkade ut för en hackerattack i våras. Då gick det inte att använda webbplatsen eller e-tjänsterna. Och anledningen till det var en så kallad överbelastningsattack som gjorde att hemsidan var blockerad för besökare. Och för mig som skattebetalare så känns det liksom inte 100% supertryggt när en myndighet som hanterar en massa känslig information blir utsatt för dataintrång. Och då undrar man ju genast, vad är det som händer? Vem ligger bakom den här attacken? Och såklart, går det att förhindra såna här framtida angrepp? Och om allt det här så ska jag prata med en expert inom cybersäkerhet. Så att jag säger hej och välkommen till David Lindahl.
Hejsan.
Hej David, du är ju forskare i datavetenskap på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Och det är ju, FOI är ju en myndighet där du och dina kollegor forskar om försvars- och säkerhetsfrågor. Och bland annat då cyberangrepp.
Det är korrekt.
Det är korrekt. Och du är med oss från Linköping på länk också, ska jag säga till de som lyssnar. Ja, men om vi börjar liksom gräva ner oss i det här med cyberattacker eller dataintrång som det också kallas. Det är liksom lite luddigt för mig då som inte är expert på det här, och det verkar innefatta ganska många olika saker. Så jag tänker att jag ska börja med att försöka förstå vad det finns för olika typer av attacker. Men om vi börjar med den här attacken mot Skatteverket som var då i maj 2023, som var en överbelastningsattack. Vad är det för något egentligen?
Det innebär i princip att om jag skulle göra en överbelastningsattack mot dig, så skulle jag ringa din mobiltelefon och fortsätta göra det gång på gång på gång, så att andra inte skulle kunna komma fram, för det skulle vara upptaget medan jag höll på att ringa dig. Fast man gör det automatiserat med tusentals eller tiotusentals datorer, och man gör det in mot en webbplats. Så jag får en stor mängd datorer att automatiskt ta upp alla resurser som finns tillgängliga på till exempel då Skatteverkets webbplats, och då kan legitim trafik inte komma åt den.
Ja, men toppen, då tänker jag att jag fattar. Men varför gör man en sån här överbelastningsattack?
Det är ungefär som om man skulle ta ett stort gäng människor och tejpa fast sig framför ingången på Skatteskapan eller någonting i den stilen. Man vill orsaka besvär. Antingen så kan det vara att man säger, vi tänker orsaka besvär tills ni ger oss pengar. I fallet med myndighet så sker inte det, för myndighet att betala inte sånt. Men det kan vara att man vill protestera någonting politiskt. Som till exempel Skattebetalarnas förening beslutar sig för att de ska protestera mot skatterna. Så. Fast då brukar man ju vara tvungen att gå ut och berätta varför man gör det här. Så då har man ju normalt någon som tar på sig ansvaret och förklarar varför. Den sista varianten är väl att man vill på något sätt påverka allmänheten. Så man förstör möjligheten att använda samhällsinfrastruktur och ställer till besvär för allmänheten på olika sätt, oftast av någon politiska skäl. Och kan då kanske kombinera det här med uttalanden i sociala medier eller ryktespridning och liknande, att det här är på grund av att vi har en moderat regering, eller det här är på grund av att vi har en socialdemokratisk regering, eller det här är på grund av att vi har bråkat med Ryssland, och vi slutar bråka med Ryssland så slutar sådana här saker att hända. Så det finns många olika alternativ på förövare för de här sakerna. Så det man gör nästan alltid är att kolla vem är det som blir utsatt? Har någon tagit på sig det? Har någon sagt att det är de som gör det här? Och annars, vem kan vinna på det politiskt?
Ja, ah, men intressant. Okej, om vi går vidare då. Vad skulle du säga är den vanligaste sortens cyberangrepp?
Den vanligaste sorten egentligen är automatiska försök att göra intrång i datorsystem. Det vill säga, jag har datorer, jag sätter ett antal datorer på att systematiskt prata med varenda dator som finns på internet och fråga, hej, kan jag prata med dig på den här porten, det vill säga den här adressen? Nej, okej. Kan jag prata med dig på den här då? Nej, kan jag prata med dig på den här då? Och så gör de så med ett antal 10 000 adresser, och sen hoppar de vidare till nästa dator och gör samma sak igen. Och det här sker Hela tiden. Det finns tusentals datorer som gör sådana här skanningar precis hela tiden. Och de allra flesta märker man inte, för att den här typen av angrepp har man förhoppningsvis spärrat ut så att den i princip inte pratar med vilken dator som helst som erbjuder den kakor om man följer med upp i skogen.
Hur ofta lyckas det här då?
Ganska sällan nu för tiden, därför att de flesta datorer ställs in på ett fungerande sätt. Men med jämna mellanrum så kommer någon på, aha, den här versionen av Windows eller den här versionen av iOS har de här sakerna felinställda som standard. Och nu kan jag göra ett specifik scanning ut efter vilka datorer som har de här inställningarna och nu kan jag komma in. Och då får man en möjlighet att göra angrepp.
Just det. Ja, men intressant. Men du, jag har också förstått det som att en annan vanlig sorts cyberangrepp är såna här så kallade ransomware. Kan inte du berätta vad det är för något?
Ja, då måste jag först förklara konceptet kryptering.
Kör.
Så, okej. Låt oss säga att du har ett papper där det står någonting som är viktigt. Och om jag då tar det här pappret och sen så ändrar jag alla A till B, alla F till G och så vidare. Jag förskjuter alla ett snäpp ut med alfabetet. Och du vet inte hur jag har gjort det här. När du plockar upp pappret så ser det bara ut som blur. Men jag vet hemligheten att om man backar det ett snäpp ut med alfabetet så får du tillbaka klartext. Okej. Jag kan genomföra kryptering som är oerhört mycket mer komplicerade och jag kan göra det automatiskt med datorprogram. Så det jag gör är att jag skaffar tillträde till ditt system på något sätt. Antingen genom att jag lurar dig eller att jag lyckas komma på rent datorintrång eller någonting i den stilen. Och det jag sen gör är att jag säger till datorn på din sida, öppna alla dokumenten som finns i den här databasen och läs dem och kryptera dem. Ändra texten till någonting som är oläsbart om man inte vet min hemlighet, det vill säga nyckeln. Och spara sen ner dem igen. Skriv över den gamla. Och sen lägger jag ett meddelande till dig att du måste ge mig pengar, annars berättar jag inte hemligheten för dig. Så du har nu blivit av med all din information. Jag har i praktiken stulit den information du har i nätverket fast den ligger där, för du kan inte läsa. Och det här är ransomware.
Men vet du till exempel hur man gör en ransomware-attack? Alltså, skulle du kunna göra det i praktiken?
Ja, de här programmen finns öppet tillgängliga. Du kan ladda ner de här vapnen. Själva intrångsbiten att skaffa mig tillträde in är jag inte särskilt bra på.
Just det, så man måste ha några olika kompetenser här då för att kunna.
Ja, typ. Men om du letar efter vilket mål som helst, då kan du göra de här skanningarna som jag talade om innan, att du skannar företag efter företag efter företag och hittar sig någon där någon har gjort ett misstag. Och det kräver mycket mindre kompetens än om det är någon speciell. Låt oss säga att jag ska in på just Naturvårdsverket. Då måste jag vara tillräckligt kompetent för att leta upp specifikt de sårbarheter som finns just där.
Ja, men intressant. Och vi har ju touchat lite på vem som ligger bakom de här olika angreppen. Och det är liksom lite thrilleraktigt, lite kittlande sådär. Sagt, jag är också väldigt intresserad av internationellt spioneri. Men min kollega Sonja Leister har sammanfattat två exempel på cyberattacker mot myndigheter och spekulationer då kring frågan, vem låg egentligen bakom?
I oktober 2022 upptäcks en cyberattack mot Naturvårdsverket. Myndigheten stänger omedelbart ner sina IT-system för att minska skadan. I över en vecka är mejl och kundtjänst nere. Det visar sig att stora mängder information har överförts från myndigheten till en server i USA. I ett pressmeddelande om attacken skriver myndigheten att det är oklart exakt vilken information som har stulits och att det, citat, inte går att utesluta att känsliga uppgifter omfattas. Naturvårdsverket hanterar personuppgifter, öppen och sekretessbelagd data. Till exempel uppgifter om företag som tillverkar och hanterar kemikalier. Det omfattande dataintrånget upptäcktes bara några dagar efter att myndigheten hade fått status som beredskapsmyndighet. Naturvårdsverket anses alltså som samhällsviktigt när det gäller hanteringen av avlopp och avfall i kristider. I samband med attacken ville myndigheten inte spekulera i vilka som låg bakom. Om det till exempel var cyberkriminella eller en utländsk aktör. Till nyhetsbyrån TT sa myndighetens talesperson att en förundersökning hade inletts och att det, citat, är polisens uppgift att hitta gärningsmännen. En annan stor cyberattack skedde i februari 2023. Flera svenska sajter utsattes samtidigt för överbelastningsattacker. Bland andra SOS Alarm, Vattenfall, Kivra, SVT och även två myndigheter, MSB och Energimyndigheten. Hackargruppen Anonymous Sudan påstod att det var de som låg bakom. Gruppen dök för första gången upp i slutet av januari 2023. Då beskrev de sig själva som en muslimsk hackergrupp från Sudan som genom cyberangrepp ville protestera mot koranbränningar i Sverige. De varnade i sociala medier för de planerade attackerna några dagar innan de inträffade. Men flera IT-experter var ändå skeptiska mot att en sudanesisk hackergrupp skulle angripa Sverige med överbelastningsattacker. En av skeptikerna var Pontus Jonsson, professor i nätverk och systemteknik vid KTH. I en intervju med SVTs webbnyheter förklarade Jonsson att Sudan, citat, inte är kända för sina cyberförmågor. Även Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert på ett privat företag, hade sina tvivel. Så här sa Murray i en intervju med TV4 Nyheter.
Sudanska hackers har inte riktigt en, vad ska man säga, en historik av att genomföra den här typen av attacker mot den typen av mål. Utan vi tror att det kan vara en så kallad falsk flaggoperation. Det vill säga att det är egentligen en annan aktör som utför operationerna, men de kallar sig för Anonymous Sudan. Och då kan man fråga sig vilka det är då. Och det är svårt att bevisa i sakens natur, men de agerar på samma sätt som en annan grupp som har varit väldigt aktiva med liknande aktiviteter som kallas för Killnet, en rysk DDoS-grupp, alltså en rysk grupp som gör samma typ av attacker.
Enligt Murray kan det alltså egentligen ha varit Ryssland som låg bakom angreppen mot svenska sajter. Men att Ryssland utgav sig för att vara en hackergrupp från Sudan. Marcus Murray sa vidare i intervjun att syftet med angreppen kan då ha varit att skapa konflikt mellan Sverige och Turkiet. Något som i sin tur skulle kunna påverka Sveriges ansökan om NATO-medlemskap. Det är som Marcus Murray betonar bara en hypotes. Det har inte blivit officiellt bekräftat vem som låg bakom angreppen mot svenska myndigheter och andra viktiga samhällsaktörer.
Ja, men här hörde vi alltså två exempel på hackerattacker som också drabbade statliga myndigheter. Men David, om vi börjar med Naturvårdsverket, varför tror du skulle någon vilja kopiera deras data?
Jag kan tänka mig ett par olika alternativ baserat på vilken data det är som har läckt ut. Och då vill jag poängtera att jag har ingen annan insyn i det här än det som har kommit fram i media. Så att vi vet inte vad det var för data vi talar om. Men om det finns intresse av att till exempel kolla på vem som hanterar farligt material eller vem som transporterar farligt material. Där har vi möjligen för kriminella som skulle vilja ha sprängämnen eller som skulle vilja ha ingredienser till bomber och liknande. Vi har möjligen andra typer av aktörer som skulle vilja orsaka samhällsfarlig verksamhet genom att få tag på farliga ämnen av olika slag. Vi har också möjlighet att titta på en främmande stat som skulle vara intresserad av att i ett längre perspektiv kartlägga då var finns känslig infrastruktur, var finns produktion av vissa typer av material eller saker för att man då skulle kunna sluta dem med sabotageförband eller direkt angrepp. Men vi har också en möjlighet här att de här saker som stals, för att återigen, vi vet inte vem det var som, vad det var för data som kom ut. Man spekulerade om det kunde vara till exempel jägaradresser. Och där har vi en möjlighet för miljöaktivister eller naturvårdsaktivister som skulle vilja kartlägga var jägare finns, eller kriminella som vill kartlägga var vapen finns. Så, och det vi har problemet här och som vi också har med Anonymous Sudan är att ur den angripnes synvinkel så ser angrepp är väldigt lika ut när det gäller cyber. Man får titta på om verktygen som används är speciella eller unika. Man får titta på vilka liknande angrepp som har lämnats förut och så vidare. Men i det här fallet, Naturvårdsverket, så har det inte kommit ut någonting från utredningen som talar om någonting i den stilen. Så det finns en ganska bred grupp som man skulle kunna ta det här ner till i sista hand. En glad amatör som har lyckats ta sig in och bara tycker att det här är spännande och laddar ut saker och inte har något egentligt mål utan bara är nyfiken och begår brott för att de kan. Så det är väldigt svårt att veta.
Ja, intressant. Det andra exemplet består ju av överbelastningsattacker mot en massa samhällsviktiga organisationers sajter. Vilken version av det här förloppet tycker du verkar mest liksom sannolik? Var det liksom en sudanesisk hackergrupp eller kom den här attacken från ryskt håll?
Ja, det ursprungliga anonyma Sudan, de var aktiva 2019. Så det fanns en tidigare grupp med sudaneser som var aktiva lokalt i landet, protesterade mot sin egen regim. Och de har också haft kopplingar till bland annat Turkiet och ett antal andra. Och det som är intressant är att den här gruppen som nu har gått ut och gjort saker, man har inte sett någonting av aktivitet från mellan den, så att säga, det jag skulle kalla den nya Anonymous Sudan och de muslimska aktivistgrupper som de hade kontakt med 2019. Så det tyder på att det är åtminstone antingen en ny grupp eller en ny generation. Sen har vi också där, här har vi en möjlighet att titta på de verktyg som man använder. När de gör de här DDoS-attackerna så fjärrstyr de en stor mängd datorer. De har alltså kontroll över en stor mängd datorer som samtidigt ringer upp de här webbsajterna. Och för att kontrollera dem så har de ett antal datorer och liknande sajter ut på nätet som de kommunicerar med och skickar ut styrning till alla de här. Och här har man sett att de använder samma eller åtminstone delar av det nätverk som Killnet använder. Så antingen känner de här personerna i Killnet och har fått låna deras kriminella resurser, eller så är det här Killnet-folk som spelar Anonymous Sudan. Och Killnet tror vi är ryssar. De har slagit mot, de agerar alltså som kriminella, men de verkar också agera politiskt. De slår mot mål där de inte verkar kunna få några pengar, men som gynnar rysk politik. Så jag tycker att det stämmer, hypotesen stämmer med de data vi har, men vi har inga bevis för det.
Går det ens att få reda på i förlängningen vilka som är gärningspersoner bakom de här cyberattackerna som vi ser, eller är det liksom nästintill omöjligt?
Det kräver ganska mycket resurser i de flesta fall, och så det är alltså rena polisutredningar där man då, för saken är den att låt oss säga att jag beslutar mig för att anfalla din hemdator. Det första jag gör är att jag anfaller någon annan dator någon annanstans och tar kontroll över den. Och sen går jag via den och via den anfaller jag en annan, och sen kanske jag anfaller din dator. Och det innebär då att när polisen försöker spåra anfallet, så spårar de den andra datorn som ligger i ett annat land. Och sen när de ska försöka få den polisen i det landet att göra undersökning, så kommer de till dator nummer ett som ligger i ett tredje land. Och då måste för den polisen där börja spåra den, och det här kostar massor av pengar och massor av resurser. Så att i praktiken så går de till första landsgränsen, och sen avskrivs det för att polisen på andra sidan säger att men det här är inte ens ett brott i vårt land, varför ska vi utreda det? Risken för att åka fast för datorbrott om du är någorlunda kompetent är väldigt liten. Om du måste antingen göra väldigt svåra brott, eller så måste du klanta dig.
Ja, men intressant. Jag tänker att vi ska vända blicken lite mot liksom, vad kan man då göra för att förhindra att det här händer. Och min första fråga liksom rör kanske mer så här allmän beredskap. Alltså, hur bra tycker du att svenska myndigheter är på cybersäkerhet? Om du använder 90-tals betygsskalan 1-5, där liksom 1 är ett dåligt betyg och 5 är toppen.
Jag var ju på om jag också får använda 90-talsvariant med standardprov och säga att hur ligger Sverige till i snitt med andra länder?
Ja, kör hela systemet.
Ja, för vi har en hel del stora brister i Sverige. Vi är extremt beroende av IT och vi har väldigt lite kulturell beredskap och i många fall har vi för lite arbete för att säkra upp infrastrukturen. Vi är lite, ska jag säga, fredsskadade. Men å andra sidan, situationen ute i Europa är inte mycket bättre. Så att det börjar bli bättre. Och vi har, det har kommit en hel del lagar, bland annat NIS, NIS 2 och liknande som kommer nu. Med krav på skydd av den kritiska infrastrukturen.
Och slutligen nu, hur kan liksom varje enskild tjänsteperson ta ansvar för att och öka cybersäkerheten? Jag har jobbat på regeringskansliet till exempel och då var de så här, koppla inte upp dig på okända nätverk, åk inte till Kina eller Ryssland med dina liksom, devices och lämna dem absolut inte utan uppsikt på ett hotellrum eller sådär. Men har du några liksom, konkreta tips på vad man som enskild tjänsteperson kan tänka på?
Det är väldigt svårt för att så mycket av hoten är beroende på infrastrukturen. Och de kan inte en användare göra något åt. Till exempel, om jag får ett e-postmeddelande in och jag nu ser det i mitt e-postprogram. Kan jag öppna det säkert eller inte? Och det är inte ansvar man kan lägga på en enskild användare. Så jag tror att det viktigaste man kan göra som en enskild anställd det är att man ser till att har jag fått bra instruktioner? Känner jag att jag vet vilka arbetsåtgärder jag kan göra. Det finns tydliga gränser. Om en besökare kommer till mig och säger att han skulle vilja skriva ut något och ge mig ett USB-minne. Får jag göra det eller inte? Och om man känner att de här sakerna är luddiga, för upp det. För det här är en lednings- och arbetsmiljöfråga egentligen. Inte en teknikfråga. För du ska lära dig hur du ska använda dina verktyg som de tillgängliggör åt dig på det sätt som de ser är korrekt. Och sen naturligtvis, om du inte kan göra ditt jobb och följa reglerna, för upp dig också och säga att det här, jag förstår inte de här tre reglerna motsäger varandra. Vilket ska jag göra? Och det är i princip där som den anställda bäst kan hjälpa till.
Ja, men grymt. Nästa gång jag är tillbaka på statlig myndighet ska jag ta med mig att jag ska larma när reglerna är motstridiga. Stort tack för ett intressant samtal och för fördjupade insikter kring cyberangrepp. David Lindahl, forskare i datavetenskap på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Jag heter Silvia Kakembo och du har lyssnat på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av ST. Och mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org. Tack för idag!